Lyssna noga nu. Följande ska genomföras.
Ni kommer klättra en ny svensk dröm. En dröm där de som har hängt krigshjältar i galgen själv ska bli hängda.
Hur kan ni år ut och år in tillåta dessa förrädare i regering och riksdag att förstöra vårt land, förgöra vårt folk? Vad är det för fel på er?
Välkomna allihopa till det här första avsnittet utav Radio Motstånd. Med mig i panelen har jag en 39-årig veteran i gamet, eller 39 år inom rörelsen, och 25 år den här månaden i motståndsrörelsen. Han är hatad av skurkstaten USA och terrorklassad av densamme. Det är ingen mindre än Per Öberg. Hej på dig.
Hej.
Och sen har vi Martin ifrån Neste 2. Hej på dig.
Tjena, det var inte lika fin presentation jag fick, du.
Ja, nej, det är många som har saknat Per där ute i eten, och jag har väl, ja. Det är väl mest jag som har saknat dig här kanske. Ja, och jag som producerar och programleder, det är ju Fredrik från SD1 då.
Jag kunde presentera er båda med jättefina ord, för ni, jag tycker det är en ära att få sända radio med er faktiskt.
Ja, det är lika bra att kuppa med en gång, Per.
Ja, absolut. Ja. Ja. Nej, jag ska inte kuppa. Nej. Jag tar inte över. Vi måste ta massa formalia först. Det överlåter jag till Fredrik.
Ja, men det har vi. Vi har lite formalia då. Den här podden är ju lite av ditt kärleksbarn då, Per. Eftersom att du har saknat att podda så hörde du av dig och ville dra igång det här projektet.
Jag har saknat det väldigt mycket.
Och det är många som saknar dig i kanalerna, ser vi också överlag då. Det är många som efterfrågar att du ska vara med mer. Så därför har vi det här. Och hoppas på att det ska stilla folks hunger. Tanken är att vi ska sända varannan torsdag ungefär. Om det inte dyker upp någonting väldigt speciellt så kanske vi kör extra insatta avsnitt. Vi kommer snurra lite i panelen. Jag kommer väl producera alla avsnitt så gott det går. Och Per är ständigt närvarande. Sen har vi lite andra gäster då. Det kommer väl lite högt och lågt. Mycket som kretsar kring organisationen. Saker vi gör, saker som kanske är på gång, kanske vi kan hinta lite om. Men främst kommer vi prata om saker kopplade till oss. Det kan även vara så att det smyger sig in sådana grejer Per sysslar med. Han gillar ju att prata med myndigheter och ställa folk till svars. Eller intervjua folk i partitält eller vart han nu hittar dem. Det är väl lite det som är våran tanke med den här podden då.
Ja. Man kan väl säga att vi har ju liksom mer än ord. Och jag är för gammal för mer än ord. Så att mer än ord är väl liksom, om man ska jämföra med något så är väl det P3 kanske. Så här lite ungt aktivistiskt och sådär. Medan det här, vad skulle man säga det är? P1.
Karla Magnum.
Det är den bästa kanalen, för de har ingen jävla musik på.
Mogen pensionärsradio.
Det är inte ens ring så spelar vi och melodikryss. Det här är bara torrare torrast.
Ja, nej, det är inte så heller. För att vi kommer inte vara så torra. Men däremot så kommer vi att... Vi ser en vikt ändå att vi kommer ju försöka få med Weidland så ofta vi kan. Alltså Fredrik Weidland, ledaren för organisationen. Så han kan förklara sina utspel och annat. Alltså till exempel så vloggan, vi ska prata mer om det. Och sådana saker. Och då kan han kommentera dem lite vid sidan om. Och en sak som är viktig och som gör att vi sänder live... Det kanske blir lite mindre regisserat och snyggt och fint, och vi kanske säger saker som är lite så här breda penslar, men det får folk stå ut med. Men jag gillar ju att sända live, för att då har vi live, alltså sända direkt heter det väl på svenska. Då har vi direkt kontakt med vår publik, så att man får gärna skriva på våra telegramgrupper. Vilken telegramgrupp ska man förresten skriva i om man vill... prata om programmet?
Är Nordisk Radios fristående chattgrupp. Det är t.me/nordiskradiochatt med 2T. Chatt med 2T. Där kan ni skriva. Sen efteråt kan ni kommentera avsnitt under det på Radio Motståndskanal. Och det är t.me/radio_motstand. Sen kan ni klicka på kommentarer där och skriva någonting om ni har några frågor eller vad som helst. Men just live kör vi i Nordisk Radios fristående chattgrupp från och med nu.
Ja, precis. Så där uppmanar jag alla att gå med, så att är det någonting man vill liksom säga eller föra fram så får ni gärna göra det där, och vi håller ju ögonen på den så att vi kan liksom direkt kommentera det som sägs. Det är såklart inte en garanti att vi gör det med alla, men vi kommer försöka. Jag tycker det är bra med lite kontakt med publiken.
Precis, jag har ju den rutan öppen här på en av mina skärmar hela tiden. Så att vi
mycket
kan hänga
bra
med vad som händer.
Ja, det är perfekt. Ja, Swish-konto och annat, ska du läsa upp dem? Just ska vi ha inget?
Nej.
Vart har vi gjort av dem?
Jag vet inte. Jag tror USA tog dem. Nej, vi har idag ingen möjlighet att ta emot några bidrag eller så faktiskt, förutom om man inte känner någon av oss eller känner någon i organisationen och vill vidareförmedla bidrag till den då, så kan man göra det via någon sån person. Men annars så, vi kommer lösa de här sakerna. Inte så smidigt som en Swish, för det kommer vi nog inte få under överskådlig tid, men vi kommer återkomma med det i alla fall.
Lite men vi kan ju vi ska lösa det här bankproblemet med USA, eller?
Ja, förr eller senare ja, så kommer vi lösa det fullständigt. Så då kommer vi kunna, då kommer man kunna sätta in pengar på Nya Nordens Riksbank.
Skönt.
Ja, det hade varit någonting. Nej, men fram tills att sånt löser sig så kan vi ju rekommendera folk att stödja Nordisk Radio överlag. De har ju en Swish. Även om inte vi i motståndsrörelsen och så får ha det, så kan man ju stödja någon av alternativmedierna som finns. Swish för Radio Nordfront och Nordisk Radio är 073-895-8452. Swish och Vips funkar, mottagare Samuel. Eller så kan ni posta kontanter för den som känner för det. Man kan även handla utav stödprodukter hos Nordfront eller böcker för att bli bättre ideologiskt skolad. Eller handla träningskläder med mera av bellumbutik.se. Det är några sätt man kan stötta den nationella rörelsen på.
Ja, det har faktiskt jag gjort.
Jag har rätt mycket Bellum-kläder jag med. De är väldigt sköna.
Mm, de är bra.
Nordfront t-shirten är fruktansvärt bra också, kan jag säga.
Ja, ja. Okej, ja, nu har vi gjort nog reklam för dem. För att vi har en egen kanal som vi ska föra fram här.
Ja. På agendan idag så tänkte vi väl prata lite om det kommande valet då. Det är ju mindre än 2 veckor bort. Det är 10 dagar bort. Den 13 september. Så vi tänkte väl prata lite om hur man röstar. Gå igenom valmanifest. Kanske prata lite om varför man ska rösta på oss, även om Weideland har tagit upp det i poddar tidigare. Eller i sin podd rättare sagt. Hur röstar man då, Per? Har du koll på det?
Ja, det har jag. Man ska ju helst ta en valsedel från oss då. Och sen rösta. Och jag är förespråkare att man ska rösta på valdagen. För att jag tror i alla fall, eller jag har ju sett med egna ögon hur lätt manipulerat det är med förtidsröster. Alltså här i Ludvika låg de till exempel i en trälåda i Folkets hus. Där ja, full access för liksom diverse sossar, så de kan bara bryta upp den här lådan och byta ut saker i kuverten och göra lite vad de vill. Det är helt omöjligt att kolla.
Ja, och så... ännu större problem är ju alltså bara det här, alltså helt alltså det här att rena inkompetensen hos människor som jobbar med det där, de bara kan glömma av saker och ting. Nej, men ja. Oj, det var en säck till där visst, oj, hoppsan. Det är ju också varit genomgående varenda val som man ändå på något sätt har bevakat som han var liten, liksom, att det där återkommer hela tiden och i stor omfattning.
Ja, jo, på tal om inkompetens då, så har ju faktiskt länsstyrelsen gjort ett fel som gjort att våra samtliga valsedlar varit feltryckta.
Ja, vi kan väl nämna det lite snabbt då, att på de valsedlarna vi har i år så står det Dalarnas län längst ner, eller hur?
Ja.
Istället för hela landet. Men Valmyndigheten har väl försäkrat dig och oss om att de funkar ändå så länge man inte personkryssar.
Det är mer än så faktiskt. Mm. För det är nämligen så här, du kanske inte har hört det senaste där, men för jag tog ju på mig att det måste vara jag som har gjort något fel, för jag beställde ju de där valblanketterna, men det visade sig att det var inte jag som hade gjort ett fel. Jag, eftersom vi inte har något bank-ID fick vi beställa dem via en lite mer föråldrad blankett, och överföringen mellan blankett till länsstyrelsens system gjorde ju helt enkelt att att de gjorde ett fel. Så det var bara Dalarnas län på alla våra riksblanketter. Mm. Nu gjorde jag fel ändå, för jag fick nämligen ett original skickat till mig, och då sa de, ser det här okej ut? Och då tittade jag bara på våra namn och titlar och allt sånt där. Och i min värld, jag läser ju liksom mycket från Dalarna, alla broschyrer och sånt där står i Dalarna på, så jag såg liksom inte att det såg något konstigt ut att det stod Dalarna på den. Man missade det helt enkelt. Men nu har de gjort så att de där gäller. De har ringt runt varenda kontor och sagt att de där ska gälla, precis som en riksvalsedel. Dessutom så är det så att vi trycker nya, så att det kommer komma nya blanketter innan valet.
Ja, det är schysst.
Ja, men bägge kommer vara gällande. Så både de nya blanketterna och de det står Dalarna på är alltså giltiga. Och även för personkryss är det giltigt. Det är inte så intressant dock med de här personkryssen. Det, ja, är, det bara är två personer.
Alternativ.
det är jag och det är Fredrik Weidland. Då kan man undra så här, ni hade ju massa kandidater förut. Hur kommer det sig att ni bara är två kandidater nu? Och det kan jag förklara då. För att vi vill inte utsätta andra för det som vi har blivit utsatta för. Att vi är med på USAs den här OFAC-listan. Vilket har skapat en hel del problem då. Man blir av med betalkort och konton och allt sånt där. Och där känns det dumt att slänga ut andra i offentligheten på en valsedel så att det händer samma sak med dem. Vi vill inte riskera det helt enkelt. Då räcker det med att vi som är klassade är med på listorna.
Mm. Ja, men så är det ju faktiskt.
Jag ser att det bara rasar in folk på Telegramgruppen nu.
Spännande. Jo, det går ganska bra.
Ja, det är bra.
Precis nystartad eller nyaktiverad eller vad vi ska kalla det, så att folk har väl inte riktigt hunnit hitta dit. Och vi gick ut med den nyheten nu för någon timme sedan bara egentligen. Två timmar sedan så skrev Nordfront en artikel om det här och pushade lite för det. Och vi började hinta om det igår kväll.
Ja, men så att där har vi det bara två kandidater. Och när jag röstar kommer jag såklart kryssa i Fredrik Weidland, för jag tycker det, alltså jag kommer ju inte kryssa i mig själv. Men däremot så är det ju, det är så man ska göra. Fixa gärna en valsedel. Om du inte kan göra det så finns det en artikel med alla instruktioner. Du får inte skriva NMR till exempel.
Nej, precis. Jag har delat den bilden i frisående chattgruppen här då, om hur man får jättebra skriva, och jag har även delat exakt vad Valmyndigheten säger på sin hemsida. Att det bästa är att skriva hela partinamnet så tydligt som möjligt. Rösten godkänns om röstmottagarna kan tyda vilket partinamn du har skrivit. Du kan skriva med stora eller små bokstäver. Spelar ingen roll. En viss särskrivning och felstavning kan godkännas om det framgår vilket parti du menar. Använd helst inte förkortningar. Precis som du sa, vi får inte skriva NMR. Eftersom det kan bli missförstånd om vilket parti du menar. Och i slutändan så är det Länsstyrelsen som bestämmer om rösten är godkänd. För alla röster som är tveksamma skickas vidare på en granskning, skannas in och lagras som allmän handling och sånt där. Om det skulle vara några tveksamheter.
Och så kan just det
bestrida sånt längre fram om det är så. För att någon sådana kärringar kan inte hålla på och bråka hur mycket de vill när de sitter där och rösträknar.
Nej, men om man nu ska prata om sånt, tror ni att de här valen går till rättvist, eller tror ni att det kan finnas någon form av viss riggning?
Det är klart det gör.
Eller klart det är riggat på ett eller annat sätt.
Jo, alltså
frågan
man kan
i
säga
vilken omfattning och av vilken aktör.
Ja. Man kan ju säga i alla fall att det är ju klart fusk vad det gäller bara uppmärksamhet i media och så vidare. Att vi inte får, ja, vi får inte höras och synas någonstans kan man säga, som parti. Mm. Och vi får inte ha konton. Alltså på allvar så kan vi knappt beställa valsedlar, för det kräver ju faktiskt ett konto. Du kan ju inte handla valsedlar för kontanter. Så att då kan man ju per definition säga att vi inte tävlar på samma villkor som ja, vilket parti som helst. Och det som är ännu knasigare i den här situationen är att det är en främmande stat som har gjort det mot oss. Det är USA alltså som har sett till att vi inte får ha konton. Nu hade inte vi ett partikonto innan heller, för bankerna vägrar ge oss det ändå. Men på personlig nivå så har de sett till att ta våra konton. Och det är ju i allra högsta grad. Alltså både jag och Fredrik Weiland, vi ställer alltså upp i riksdagsvalet. Och vi får tack vare en främmande stat, alltså USA, inte ställa upp i svenskt val. Och det kan man fråga, varför gör inte UD någonting åt det?
Ja, det där är ju extremt, extremt märkligt att det där kan tillåtas. Att det får vara så. Det är ju ett fullt lagligt registrerat parti, ja. Precis som alla andra partier. Men man får, vi har ju svårare att få tillstånd för att göra saker. Även om ja. Vi försöker gå den lagliga vägen med demonstrationer, torgmöten och allt vad det är. Mm. Vi får inte synas på sociala medier. Senast var det förra veckan eller förra som Sveriges Radio gjorde en artikel om att de har startat TikTok-konton på olika platser runt om i landet och testat vad det är för innehåll som dyker upp. Och självklart dök vi upp då. Och det var så hemskt. Så inte ens, vi får inte synas på sociala medier, vi får inte ha bankkonton, vi omnämns knappt i pressen. Och gör vi det så är det någonting väldigt farligt och negativt.
Ja, och både du och jag, Fredrik, var ju på den här utstötta ön Gotland på Almedalen.
Ja, men precis.
Och där kan man ju verkligen säga att vi var frysta, bortfrysta. Jag vet, nu har de pratat angående alternativ i Deutschland, alltså vad heter de? AFD. Där har ju de andra partierna, för de håller ju på att vinna nu i Sachsen där. Där har andra partier sagt att vi ska ha en brandvägg mot de här. Så att ingen ska samarbeta med dem, de ska inte komma någon vart och så vidare. Men ja, det är så de har behandlat här och oss också. Vi var ju liksom egentligen utstötta där i Almedalen. Det var några få journalister som vågade prata med oss. Och det var ju alternativjournalister, bland annat från, vad heter de?
Frihetsnytt.
Ja. Frihetsnytt var där och intervjuade oss till exempel. Men det var väldigt glest annars med journalister som var intresserade. Och då är det ändå val. Och vi är ett parti som ställer upp i val.
Ja, det är väldigt olika premisser. Jag såg en video här från AFS någonstans. Och de lyckas ju dra rätt mycket folk. För de kan ju föranmäla, de får sina tillstånd när de vill ha dem. De får ju synas på sociala medier på ett helt annat sätt. Och nå ut.
Ja, alltså det tycker jag är jättebra, ska jag säga. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det är bra att de får höras och synas. För de har ju, om man mäter deras, så kan man lika gärna säga att ja, till exempel så vurmar ju vanlig media mer för Örebropartiet och sådana där grejer, för att de vill, ja, de promotas mer än, de har pratat mer med han för Örebropartiet än vad de har pratat med Kasselstrand till exempel, så att det är ju också en sak då. Men ja, strunt samma. Vi är ju i alla fall väldigt motarbetade. Och det är inte ens i närheten av ett rättvist val. Och då säger man ändå att vi har yttrandefrihet. Och alla får ställa upp på samma villkor. Men det är verkligen inte samma villkor. Och vi har ett helt inkompetent UD faktiskt. Ifall de inte försvarar svenska medborgare som blir utsatta av en främmande stat. Men ju ja. Mer man rotar det där, ju mer man gräver det där kaninhålet, desto mer ser man ju att vi är fan, men inte en suverän stat.
Nej, så är det verkligen. Och nu är vi ockuperade på riktigt utav främmande makt i och med DCA-avtalet också.
Ja.
Där vi inte har någon insyn och soldaterna lyder under amerikansk lag och inte svensk lagstiftning när de befinner sig i landet.
Och det där tycker jag var en fin övergång till Weidlands senaste vlogg.
Mm. Ja, där nämnde han ju lite där om politikerna ska ställas till svars.
Ja, och han nämner faktiskt att de har tagit beslut som just DCA, NATO och så vidare utan folks inflytande överhuvudtaget.
Ja, och det jag har ju märkt av, jag hänger runt en del på olika ställen på internet. Och man kan se det att folk, så fort sånt där nämns, så menar de på att jo, men de är, alla partier pratar om det här inför förra valet då. Eller, ja, det blev väl.
Mm.
Och att då hade man ju kunnat rösta på någonting annat, men det är ju ingen som går till valurnan på en frågegrej liksom.
Nej, men sen dessutom så skrämde de ju upp folket där också, att om vi inte går med NATO så står vi helt försvarslösa mot ett kommande krig. Ja. Som är på gång när som helst, så kommer Putin attackera oss och så vidare.
Och det är så hemskt, det är så hemskt, det är så hemskt. Om ni bara visste vad jag visste, så hade ni också sagt ja. Det var ju, alltså det var ju skandalösa scener. Vad hette han? Gunnar Strömmer. Vad hette han, var som utrikesminister? Han fick ju, han berättade ju någon snyfthistoria om att han fick gå ner, han var motståndare till NATO. Sen fick han gå ner på en källare och titta på någon liten film. Och sen var han för NATO, för det var så hemskt det han hade fått reda på.
Det var väl inte Gunnar Strömmer? Det var väl han, Dala-killen?
Jag vet inte vad de heter.
För mig försvars. Ja, men
Hultqvist, han som inte ens klarade göra värnplikten.
Ja, just det, så är det.
Han som inte ens klarade göra värnplikten färdigt som Malaj. Han hoppade väl av efter någon enstaka vecka där. Jag har sett detta att klippa gräsmattan i Försvarsmakten.
Ja, han är dessutom alkoholist, Hultqvist, faktiskt. Jag har pratat med en som jobbar som vakt på Systembolaget i Borlänge där han bor. Så det var typiskt sån där som liksom kom springande och bara nej, nej, håll dörren öppen. Ja, men det är, klockan är 6 nu tyvärr. Nej, nej, ni får inte. Jag är hög politiker. Ni ska öppna. Här i vägrar de. Så att de sa att han är alkoholist helt uppenbart. För han var så desperat.
Ja, fy fan alltså.
Ja, och han sa att han aldrig skulle vara för ett NATO-medlemskap. Men han ändrade sig där.
Ja, lite käckelse fick han, så ändrar man sig. Väldigt fort.
Jo, han älter det där fullskaliga attacken av Krim och övertagandet av ja, bla 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 bla. Men kan du inte tänka dig att USA kanske också är en ond kraft? Nej, det var bara...
Nej, alltså det finns ju en sån där gammal... får vi tänka på en gammal skröna inom Försvarsmakten då, när någon kapten står och håller en föreläsning framför en stor världskarta då och visar liksom... Ja, här i Sverige och härifrån förväntar vi oss att Ryssland anfaller liksom under kalla krigstiden här. Och så är det någon värnpliktig som räcker upp handen och frågar, ja men kan inte hotet komma ifrån väst då? Och kaptenen står där och muttrar en liten stund och kliar sig i skallen och säger, ja det är ju klart, de skulle ju kunna göra en omfattning och komma från väst också.
Fan vad roligt.
Men ja, det är aldrig liksom att USA skulle vara hotet, utan nej, det är Ryssland som gör en omfattning ovanifrån, runt, in, västerifrån.
Ja, vad lustigt. Jo, men det är precis så där de resonerar faktiskt. Och det är ju lite konstig omvärldsanalys. Men frågan är vi ockuperade av USA redan?
Det är vi. De har ju rätt till 18 militärbaser eller någonting i landet. Och på de här så har de ju egna områden sen som de får förvara vad de vill på utan att vi får ha insyn.
I vårt eget land.
Jajamän, ja, svensk mark.
Det är ganska ärligt på ett sätt. För men ockuperade av USA har vi varit i väldigt många år, ska jag vilja påstå. Jag menar,
ja.
De äger infrastruktur, bankstruktur, finansinstitut... och så vidare. Liksom det är ju
ja, det här var ju bara sista steget egentligen.
Ja, det här var det sista steget med alltså, att ha folk på marken. Jag menar, det här började ju för länge sedan.
Ja.
Men som vanligt så är det ju först när folk är här och det har gått så här långt som folk får upp ögonen för det.
Mm. Det är en som säger här i chatten något klokt, säger Jökull. Han säger Europa är ockuperat i smyg sedan 45. Och det stämmer ju att hela EU är ju faktiskt av USA. Alltså hela EU styrs lite grann av USA. Mm. De går ju deras ledband direkt när det är någonting. Och gör precis som de säger i olika sammanhang. Så att visst är det så. Och det är någonting som, då kan man undra så här, vad ska vi med de här valen till? Vad ska vi med egna banker till? Vad ska vi med någonting till? Är det bara för att vi ska larpa nation då, eller?
Ja, det är väl tyvärr dit vi har kommit, till den här icke-nationella världen där alla är lika. Det finns ingenting som heter olika folk. Svensk etnicitet är ingenting vi ska prata om heller enligt herr Åkesson. Åkessons pudlar väl till slut också.
Men de har ju bara inte lyckats avskaffa nationalstaten än.
Nej, men det är mer eller mindre EU är ju högsta beslutande organ.
Alltså det är ganska smart då, att vi får låtsas att vi har en egen stat, men att vi inte har det. Det är bara liksom det är kanske rätt smart för att liksom slippa att man börjar klaga på de verkliga herrarna då.
Jo, men så är det. Och det här för oss lite in på valmanifestet som vi har publicerat på hemsidan. Svenskarna först.
Just det. Det stämmer bra det. Har ni läst valmanifestet?
Givetvis.
Ja. Vad fint. Vad ska vi ta för referat från det? Ska vi läsa högt ur det bara?
Alltså, jag kan ju säga att det finns ju... Ja, vi kan väl ta delar av det, men... ska jag scrolla ner och se om jag hittar det här. Det var någonting om att alla val är illegitima. Vart är den delen? Ja, numera röster... Här har vi den. Numera röstar en mycket stor andel av de importerade främlingarna vid varje val, vilket innebär att svenskarna inte längre bestämmer över sitt eget öde. Detta gör att man kan se alla val som illegitima. Och det där slog rätt hårt hos mig. För det är fan sant.
Ja, ja.
Ju färre vi blir, desto mindre har vi svenskar att säga till om vårt eget land och dess framtid. Och absolut. Jag har dividerat just det där med folk på nätet. Och de har så svårt att förstå att ja, men, någon sa, men om du är svensk i Japan, får inte du rösta där då? Nej, varför skulle jag göra det? Japan är inte mitt land. Japanerna är inte mitt folk. Varför ska jag besluta om deras framtid även om jag bosätter mig där? Jag har inte den rätten. Det är de som förvaltar sitt arv för sina kommande generationer. Det har inte jag någonting med att göra. Precis som att främlingarna här inte har rätten att förvalta vårt arv och bestämma över vårt arv för våra kommande generationer.
Nej, det är helt klart så. Vi kan läsa från början bara lite grann där, för att det är liksom det är skrivet lite i viktighetsordning egentligen. Och det börjar med, det höjs ofta röster om andra folkslags moraliska rätt till sitt eget territorium, där de kan utveckla sin kultur och leva i frihet. Svenskarnas rätt är det mer tyst om, men givetvis har vårt folk denna rätt också. Och det är egentligen huvudet på spiken vad vi kämpar för. Det är såklart att vi ska ha en egen plats att få leva och frodas på.
Ja, vi har ett land och det är det här landet.
Ja. När denna frihet hotas av främmande makt och genom förräderi har folket rätt att göra motstånd med alla till buds stående medel. Därför finns Nordiska motståndsrörelsen. Så börjar valmanifestet. Och det tycker jag är väldigt bra. Och vår folks historiska rätt till Sverige och Norden är långt större än andra folks rätt till deras territorier. Vårt territorium har befolkats av svenskar och andra nordgermanska folkslag i över 10 000 år. Invandringen av främmande folkslag har funnits i några årtionden bara. Alltså, tänk verkligen på det här. 10 000 år, några årtionden. Det är sån enorm sak som vi har sabbat det så fort, vårt landområde. Förstört fullständigt på bara några år egentligen då.
Ja, och det har ju alltid funnits en viss del invandring som många gärna lyfter. Men det har aldrig varit på en nivå där uppåt en tredjedel av befolkningen består av främmande folk. Vi har ju haft valloner och annat som har anpassat sig och hjälpt till när vi bygger industrierna i det här landet till exempel. Men det har varit förhållandevis få. Det har handlat om ett par hundra, några tusen. Nu har vi liksom uppå 3 miljoner.
Ja, och sen så alltså varje år importeras 100 000 nya främlingar oavsett regering.
Det motsvarar en stad i storlek med Jönköping. Ja. Jag tror Jönköping ligger på runt 103-106 000, något sånt där, sist jag kolla.
Ja, visst. Och ja, det står ju några om invandringens konsekvenser har det punktats upp lite i valmanifestet. Folkutbyte och därmed irreversibel skada när det svenska folket upphör att existera. Alltså det är mot folkutbyte då. Ekonomisk ruin, eftersom pengar tas från arbetande svenskar till att göda sådana som inte önskar att bidra. kriminalitet eftersom Sverige importerar främlingar som inte känner någon lojalitet till det svenska samhället och därför är mer troliga att drivas in i brottslighet. Massiva kulturkrockar eftersom Sverige importerar klansystem som blir till skuggsamhällen som i sin tur leder till ett nedbrytande av välfärdssystemet och instabilitet i samhället. Andra uppenbara kulturkrockar skapas när Sverige importerar en helt annan syn på kvinnor, vilket leder till sexuella övergrepp på svenska kvinnor. Ja. Alltså där är helt sjukt att det är helt sjukt.
Just det här att det med konsekvenser. Att de inte känner någon lojalitet till det svenska samhället eller folket. Det är ju en väldigt viktig punkt. Man kan ju se på sådana som Aron Flam som ett tag var liksom ja, den här typ semikorsen nationella linjen då, men nu sen 7 oktober så är det bara judar. Han visar ju vart lojaliteten ligger. Den är inte här hos svenskarna. Utan det är hos
judarna direkt.
För att det är så. Lojaliteten ligger hos det egna folket. Och det ser man ju hos de här invandrarna som har begått fruktansvärda övergrepp på pensionärer, på äldreboenden och inom hemtjänsten och sånt där. Det är ju inte deras äldre, det är inte deras gamlingar. Varför ska de behandla dem med respekt? Nej, då filmar man när man förnedrar dem och slår dem och duschar dem kallt eller serverar dem kattmat eller våldtar dem. De har ingen lojalitet.
Alla invandrare säger så.
Nej, det är det absolut inte. Men jag är beredd att inte ta risken och repatriera mera.
Ja, och vad vill vi göra åt det här då? För att försöka rädda vårt system och samhälle. Och det är helt enkelt, vi kommer att utvisa så många som behövs för att vårt folk ska överleva. Och de som utvisas först är invandrare som har skadat det svenska samhället, som begår brott, parasiterat på samhället eller aktivt bekämpat det svenska folket. Två då, de som kommit sist in ska först ut. Och tre då, invandrare som kommer från länder där krig ej längre pågår, då kan åka tillbaks.
Ja, man kan ju vara lite snäll där i första fasen om det är någon som precis kommit från ett krigsområde, vad det nu må vara liksom. Och sen är det ju många som är oroliga för att ja, men jag är blandad eller jag är adopterad, hur blir det med mig? Och det har vi ju i partiprogrammet vad vi säger där. Det är inhumant att splittra en familj, så det kommer inte att ske. Om du inte känner en starkare anknytning till ditt ursprungsland. Så då får du flytta hem liksom. Om du vill. Men vi kommer inte tvinga dig. Vi kommer inte kasta ut din farsa eller morsa eller vad det nu är som är orsaken till att du är blandad.
Nej, och sen så är det faktiskt så att vi är ju emot. Vi tycker att det är dumt med blandras äktenskap såklart. Det tycker vi inte är positivt alls. Men ett offer för en sån familj alltså som har blivit det. Den är ju helt oskyldig.
Exakt.
För den hör varken hemma kanske i då Somalia eller i Sverige eller vad det nu kan vara då, vad det är för blandning. Men
precis.
Man bör ju tänka sig för innan man gör de där sakerna, för att ursprung och kultur och samhällsförmågor att bilda ett samhälle just där vi bor här, det krävs ju ett visst lynne och att man ska vara på ett visst sätt, och det är dumt att blanda ihop det från en helt annan del av världen och tro att det ska fungera, för det gör det vanligtvis inte.
Vi kan ju se på vithetsforskaren Tobias Hübinette, adopterad från Sydkorea. Han sa väl det att han har aldrig känt sig så hemma som när han besökte Sydkorea för första gången och helt plötsligt föll allting på plats. Det är det här jag är ifrån. Och istället så stannar han kvar här, sitter och hatar på vårt folk, beter sig som en idiot mot kvinnor och allt möjligt. Hans tidigare partners har haft ett helvete med honom.
Ja, nej, men han är ju psyksjuk.
Ja, men det är ju en trasig individ som inte har liksom, ja, men han har varit rotlös.
Ja, jag ska bara lägga till en sak här. Etniskt europeiska invandrare kommer i allra högsta mån få stanna. Så att, och det där är viktigt också att komma ihåg, för det händer när jag står på gatan, och faktiskt ganska nyligen var jag och delade flygblad, då var det en som stannade och frågade sig, du, jag har släkt från Finland, får jag stanna? Då säger jag, det är väl självklart, vi har till och med haft en avdelning där.
Ja, nej, men precis, för det, vissa, jag vet inte varför det är så riktigt, men det har blivit så att många icke-svenskar, europeiska invandrare då, ser sig själva, de drar sig med i att så fort de pratar om invandrare, ja, men de pratar om mig. Nej, ja. Det är aldrig någon som någonsin har tyckt att en tysk är ett problem, eller en spanjor, eller en portugis, eller liksom. Utan problemet ligger ju i den här icke-europeiska, för att de kulturerna ligger så pass mycket längre bort, och folken är så pass olika vårt eget folk.
Ja.
Ja, men de är också ganska så hjärntvättade i generationer också, med att inte se den etniska aspekten i någonting överhuvudtaget.
Menar du rasdyslektiska?
Ja, exakt. Färgblind.
Färgblind.
Ja. Mitt i det här, jag ska bara säga, för det finns även då med i det här valmanifestet, nej till globalism och sionism, och det här är viktigt. Mm. Det är alltså nej till NATO, nej till EU, nej till DCA. Ingen svensk eller nordisk man ska bli kanonmat i krig som den globalistiska makteliten startar eller driver utvecklingen mot. En nordisk försvarsallians ska bildas för att säkra vårt folks territorium. Denna försvarsallians ska fokusera på försvarskrig och inte blanda sig i stormaktskonflikter. I förlängningen ska en nordisk stat bildas och göra oss oberoende av USA och EU samt inflytande och storfinans. Det enade Norden tar sig rätten att bedriva handelssamarbete med alla länder om detta ligger i folkets intresse. Nordiska motståndsrörelsen stödjer alla krafter som motverkar Israels oändliga krig i Mellanöster, vilket skapar flyktingmassor till Europa och som i fallet med kriget i Iran orsakar energikris och mänskligt lidande för hela världen.
Mm.
Och med energikrisen och kriget i Iran och så vidare, det här tar Weiland upp på ett pedagogiskt sätt i sin vlogg. Och det är alltså 23 minuter så går han igenom de här sakerna, och det rekommenderar verkligen alla våra lyssnare att lyssna på hans den vloggen. Jag tror jag har hört någon som vår mediaavdelning har viskat i mitt öra att de ska släppa den som MP3 också, om man
den
vill lyssna
är
på den
släppt som MP3. Jag kan se här, jag delar,
har du redan skett där, eller?
Ja. 31 augusti den delades.
Jaha, jag är helt efter.
Men jag skickar ut den i Nordisk Radios fristående chatt. Sådär.
Okej, någon så viskade någon i mitt öra för en månad sedan. Nej, jag skojar. Nej, men det är smidigt. Jag tycker det är skönt att ha det som MP3, för då kan man faktiskt jobba samtidigt och ha det på hörselskydden.
Exakt,
bara.
Och sen är det ju faktiskt så att den som klipper de här grejerna då, vilket inte är jag, brukar lägga in lite schyssta klipp och sånt där grejer också, så att det är bra om man kan se på det. Det förhöjer faktiskt lite, men jag tycker också det är väldigt smidigt att bara kunna lyssna på saker när man är på språng. Vilket man är för
där
nästa.
Det är det. Men jag rekommenderar att titta på den.
Ja, och vi kan ju säga det att Weideland nummer 6 kommer nu vilken dag som helst.
Jag hade inte du någon klipphängare på det?
Du, jag ska se om jag kan ta fram den här. Vi har musik.
Damma fram den nu, vårt vinylskivarkiv.
Ja. Enorma arkivet.
Ja. Ja. Sådär nu. Nu ska vi se här. Har vi en grammofonspelare? Det har vi.
Från lite film.
Bara veva igång den.
Då vevar vi igång.
Men det fanns några boomers som faktiskt gick åt ett annat håll. De var en del av en falang som senare kom att frågasätta socialdemokratin och vänstern i ett slags inbördeskrig mellan boomers. En del skulle kanske säga att denna boomerfalang faktiskt försökte göra något. I mina ögon skapar de dock någonting ännu värre. Anledningen till brytningen var massinvandringens inträde. Först i omgångar i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, och sedan genom en massiv attack på vårt folk 2015. Så såg inte samhällskontraktet ut, tyckte dessa boomers som kände sig förrådda av systemet och började slå vilt omkring sig. Men ändå aldrig fullt ut och aldrig mot de verkligt ansvariga. Aldrig mot systemet i sig. Dessa boomers blev late bloomers, men problemet var att man inte visste vad man skulle göra med denna nyvunna kunskap. Man kunde ju inte göra motstånd mot systemet. Så istället så hittade man andra grupper som man kunde leva ut sin ilska och frustration mot. Vi känner denna falang som det som kallas för SD-boomers. När SD-boomers vaknade hade deras barn redan tagit konflikterna med invandrargängen på 1990-talet och framåt. Men det var senare när boomers också drabbades och förstod att deras mångkulturella skapelse kostade en massa pengar som det fick vara nog. Vid denna tid hade det dock redan skett en maktförskjutning. Systemet var inte längre socialdemokratiskt utan styrdes nu av en globalistisk maktelit. Vi levde i en global värld med en global ekonomi. Länderna var mångkulturella. Massorna var till stor del rotlösa och raslösa. Den globala makteliten hade konsoliderat sin makt över massmedia och därmed också över den politiska och ekonomiska riktningen i alla länder. De största medierna i Sverige idag ägs inte av staten eller av något parti utan av banker och investmentbolag från USA samt judiska familjer som skaffat sig mediemonopol. Alla boomers gick över till den globalistiska makteliten. Sverigedemokrater, socialdemokrater, moderater, vänsterpartister. Och de har alla fått olika funktioner att fylla inom systemets ramar. Det röda laget behövs för sin sociala ingenjörskap. Där de med feminism och mångkultur kan försvaga folket. Och det blåa laget förser globalisterna med kanonmat i konflikter. Och säljer ut mer statlig infrastruktur och makt till främmande intressen. Så att dessa kan fortsätta ha kontroll och vi förblir deras slavar. Och oavsett vilka man röstar på så får man fortsatt massinvandring. SD-boomers väljer ofta det blåa laget eftersom de stör sig på att miljöpartister är anställda inom SVT. Men deras huvudsakliga roll är att utgöra falsk opposition för att passivisera folket. Att hindra folket från att göra motstånd på riktigt. SD-boomen må känna sig som en rebell men är och förblir en systemanhängare som vägrar erkänna att det finns en maktelit som skapat alla problem vi har och som måste bekämpas. SD-boomen förstår förvisso att den moderna feminismen är skadlig men vill inte ta reda på vilka som ligger bakom denna rörelse och varför. Så deras reaktion blir att hata kvinnor och för att lösa problemet med de bångstyriga svenska kvinnorna så skaffar man sig en thai-fru.
Lite om boomers.
Ja, och jag vill bara förtydliga det här med sista som man sa då med bångstyriga svenska kvinnor. Mm. Det är alltså enligt en sån här SD-boomer.
Exakt. Det är lite, man har ju hört det där i kanaler runt omkring eller bland nationella och sånt där om när de försvarar varför de åkte och importerade en fru.
Ja, ah, men det fanns ingen med bra sunda värderingar här och det var så där. Och hon där nere, hon bara ställer upp och lagar mat, hon är duktig. Och...
Jaha. Mm. Mm. Du är alltså en jättebebis som måste ha någon som torkar dig i röven för att annars så går du sönder, eller vad?
Hon jobbar på en bordell men hon var bartender så hon har inte hållit på med några andra män.
Nej, precis. Det är inte så att hon hamnade bakom baren och hon var utsliten.
Nej, nej, nej. Och det där är ju förskräckligt. Och alltså, det är lite sorgligt det där med boomers. Jag hörde faktiskt på P1 i morse, på Ring P1, när jag jobbade. Och då var det en som ringde och sa så här, ni måste ta upp om pensionärer, det är så viktigt. Det är vi som har byggt upp det här landet. Vi ska ha mera pension och sånt. Och, ja. Och visst, det kan jag hålla med om i vissa fall då, men... De där som säger att de har byggt upp landet så. Vad har de byggt upp egentligen? De har raserat det på ganska kort tid.
Det också. Och det glömmer många av dem. Deras naivitet har kostat det här landet så fruktansvärt mycket. Och deras tafatthet att sitta ner och se på med saker går åt helvete. Och nöja sig med att sitta och svära i ett jävla fikarum någonstans. Alltså det är så patetiskt jävla dåligt. Och så kallar man sig kar och tycker att man är manlig och hård och ska ha en kvinnlig kvinna.
Mm.
Aj, du är en jävla hanrej och du borde kasseras.
Kasseras. Komposteras.
Ja.
Det är lätt att skryta om att man byggt upp landet. Men sen då skryter inte lika ofta om att de rev ner alla gränser.
Nej,
om man nu är så jävla duktig på att bygga upp det här landet. Vad fan står man inte och slåss för det för då?
Ja.
Va? Jävla ynkrygga. Det är en sån dålig ursäkt. Ja, men jag har betalat skatt i att bygga. Nej, det är fan ingenting. Du har försörjt en familj somalier. Det är vad du har gjort.
Din skatt gick enkom till det. Vi har öronmärkt den. Här är de du gav pengarna. Ja, det
hade ju varit lite kul en gång i tiden så gick man ju på någon sån där jävla nit när det stod någon med ett litet padda utanför Biltema i Linköping och bara hej, Rädda Barnen typ, eller vad det var. Och man bara, ja, jag kan väl vara fadder och stötta Oma Ness från Senegal med 100 kronor i månaden eller vad fan det var liksom. Och så fick man något jävla vykort, bara, här är flickan som dina pengar hjälper typ. Man bara, ah, fan, mäktigt. Kan man inte få ett sånt på varje år när man deklarerar? Så bara får man ett sånt här tackkort härifrån familjen.
Umanus i Lövgärdet.
Ja, exakt.
Jo, men du får ju på deklarationen hur mycket pengar du ger till SVT och SR.
Ja. Men jag skulle ju vilja ha ett tackkort ifrån liksom Abdimolala ifrån Borlänge, Tjärna Ängar. Ja. Ja, ifrån Habdi i Älvsjö.
Alltså. Ja, varför inte?
Det här är vad dina pengar har gått. De ska vara öronmärkta. Så jag känner att jag har gjort rätt för mig.
Jag känner att jag gärna lever i ovisshet, faktiskt.
Du tycker det? Det hade varit schysstare att få veta så man kan åka och knacka på någon gång och bara tjena, jag tänkte ta lite skatteåterbäring. Fram med bullarna och kaffet. Jajamän.
Ja, visst. Vi ska diskutera en annan video också som dök upp i veckan som är ganska intressant. Har ni sett den här? Det var Frihetsnytt som släppte en video. Det var...
Ja, den här. Fem stora skillnader mellan de olika linjerna. Och då handlade det om SD-linjen versus nationalism.
Ja. Har vi den länken på vår telegramgrupp, eller?
Det skulle jag väl kunna ordna. Jag delade den någonstans tidigare idag. Den är rätt bra faktiskt. Det finns mycket bra att hämta i den.
Absolut. Den var jättebra. Den är dock rätt lång. Det var 1 timme och 40 minuter eller något sånt där, va? Eller?
Ja, jag har ju sådär fiffelurigt så jag kan lyssna på YouTube avstängt i telefonen ändå. Så att jag kan lyssna på den när man jobbar. Och nu på gymmet då, så lyssnade jag klart på den.
Ja, men det är bra. Nej, jag tittade faktiskt på hela. Jag satt och stirrade med öppna ögon. Men jag tyckte den var jättebra. Och jag tycker att den där... tåget ska vi också haka på, alltså att man särskiljer riktiga nationella från de här sionistnationella, för de börjar komma in lite överallt, precis som du nämnde Aron Flam. Han kanske inte räknas som nationalist längre, men...
Nej, exakt. De nämner ju även det här DFS, hur långt Dan Eriksson och Magnus Söderman har fallit från allt de en gång var och stod för. Nu sitter man och kackar och fortsätter podda och snacka skit om andra nationella grupperingar. Man har tidigare år suttit och pratat om hur man ska hålla Wretströms minne vid liv. När det väl vankade Salemarsch på 25-årsdagen för Daniels mord. Nej, det här med demonstrationer och gå ut, det är inte så viktigt. Det är bara larv det där. Jaha, vad sa ni förra året då?
De har ju även Jonas Nilsson i sitt lag, och han gick ju bara ut någon dag innan och sa att ingen borde gå på Salem.
Exakt. Och det är så jävla sjukt.
Ja, jag ska bara säga att sånt där noterar jag. Alltså, det gör jag faktiskt. För att om man gör så precis innan att man ska samla folk till en stor manifestation, och då går en nationell influencer som man faktiskt kan räkna som eftersom han har gjort en del bra videos och så. Om de går ut och är offentligt och säger gå inte på det här. Det är ingen som helst idé. Stanna hemma. Alltså gör man så, då har man ju en dålig agenda i mina ögon.
Verkligen.
Sen vet jag inte om man är lurad att kläcka ur sig den dåliga agendan, men jag vet ju vilka han har kontakt med. Men det spelar ingen roll. Man gör inte så.
Nej, det är
ungefär som om man säger så här, som Alternativ för Sverige. Det är en konkurrent till Nordiska motståndsrörelsen. Allt annat vore ju lögn att säga. Det är en konkurrent. Men jag tycker att de har, i det mest grundläggande så har de bra värderingar. Så jag ska aldrig komma på tanken att börja smutskasta dem och säga dåliga saker. Att när jag för dem ska torgmöte där, då ska jag aldrig gå ut och säga gå inte på det.
Nej, jag besökte torgmötet och presenterade mig när han körde i Visby. Jag kanske inte håller med honom på alla punkter. Jag tycker han är lite diffus i vilka som ska stanna kvar och sånt där. Kanske inte vill säga fullt ut hur han tänker med repatriering och sånt där. Absolut, men han håller en bra linje. Han är öppen, han är ärlig. Han är trevlig att snacka med liksom. Jag tycker det är en bra kille. Det är inte den exakt den linjen jag tror på. Jag tror på nationalsocialismen. Han är nationalist, som man säger. Och därför är jag med här och inte där. Men jag tänker inte sätta käppar i hjulet för han bara för det.
Nej, alltså vår stora fördel är att vi har ju en jätteäkthetsstämpel som aldrig går att radera bort. Vi kommer aldrig, och då menar jag med stora versaler, aldrig få se Weideland åka till Jerusalem och pussa någon mur till exempel.
Havana, gila, havana.
det kommer inte att ske. Oavsett
hur mycket köper vi det och köpa några flygbiljetter för.
Vi kommer inte att börja sälja kalotter med tyrunor på. Alltså.
Nej.
Inte oavsett som, hur mycket
de lockar med köttgrytor. Nej, men alltså, oavsett hur många köttgrytor de lockar med så kommer ingen av oss någonsin hamna där. Och det är faktiskt en kvalitetsstämpel. Och det här vet jag att det har vi till vår fördel. Jag pratar med folk om det på stan och så där också. Att de anser att vi är de äkta egentligen. Då. Men ja. Men jag ska inte grotta ner mig i några dåligheter med Alternativ för Sverige. För jag tycker de gör ett bra jobb också. Så, men
det,
just det här, skulle jag gå ut och säga så här, gå inte på det, utan stanna hemma. Då har man gjort, då är man, alltså i mina ögon är man en fientlig kraft.
Ja, så jag tycker det är trevligt att lyssna på alla oavsett vilka det är. Men sen är det absolut extra trevligt att gå och lyssna på någon som ligger mer i linje med vad man själv tror på. Så som Kasselstrand då.
Eller, jag tänker Kasselstrand. Och höra något som är rätt.
Ja, men jag tycker att Kasselstrand har vuxit väldigt mycket bara de två senaste åren. Jämfört mot vad jag hade för bild av honom förr.
Det är samma här. Men han har gjort... Alltså de agerade rätt så bra det här valet när Jeff Ahl var med också. Och var deras så kallade pitbull och sådär. Då sa han en del halvsanningar också.
Han fick några kängor utav Torbjörn där i Frihetsnytts video.
Jo. Och det var helt rätt också. Ja. För han har ju jobbat med Kasselstrand och nu går han emot honom och sådär. Så. Mm. Men jo, vi ska ju prata om den här videon, inte snöa in för mycket. Den där videon var bra, för den visar att det är en vattendelare däremellan. Och man minns ju det här citatet, jag kan inte helt utan till, men från Einar, vad heter han? Einar Åberg. Han sa ju alltså att nationalism utan judefrågan är förtäckt judendom.
Mm. Och det var ju lite sensmoralen i den här videon också, att det är det som är lite vattendelen, att ska man gå i SD-linjen så får man inte nämna någonting med Israel i negativ bemärkelse. Medan sanna nationalister vågar ifrågasätta allt och tro på sann yttrandefrihet. Medan SD-linjen är mer, det finns tabuämnen vi inte berör.
Ja.
Och där verkligen. Har vi vattendelare.
Ja, nej men det är så. Och sen så måste man titta på också. Alltså det är det som vissa sådana här SD-nationalister har svårt att förstå. Alltså det är så klart att de här främlingarna som är islamister och annat och springer runt här och dräller och beter sig illa. Det är mycket mer synligt än till exempel de sionistiska krafter som är med och styr vårt land. Men vad gör de för skada? Vilka tog hit dem? Alltså hur kommer det sig att de här främlingsgängen började invadera vårt land? Vilka låg bakom det? Vilka lobbyade för det? Vilka kämpade för att göra Sverige till ett mångkulturellt samhälle? Det är inte svenskar som låg bakom det. Utan det är till stor del de här sionistiska krafterna. Och ska man namnge någon så är det den här David Schwartz som redan på 60-talet höll på att skriva sånt där i DN och lobbyade för kompis med Palme och sådär. Så att de är skyldiga till att få hit det, så därför gör det dem till mycket farligare fienden. Den är listigare, syns inte så mycket, agerar lite i det fördolda, men nog så destruktiv för vårt land.
Verkligen.
Och därför måste man kritisera den sionistiska makten.
Ja, och man måste få kritisera vad som helst oavsett vart det kommer från och vem det rör.
Ja.
Annars så hamnar man i en sån här fälla liksom.
Jo, sen man är inte en ärlig nationalist om man inte kan kritisera sionismen. Man är inte det tyvärr. Det spelar ingen roll.
Nej, precis. Man måste kunna se att Ukraina-kriget är inte svart eller vitt. Att Ryssland gjorde det här, men varför? Alltså det finns ju en anledning till att någonting händer. Alltså saker uppstår inte ur ett vakuum. Eller väldigt sällan i alla fall.
Ja, visst.
Nej, men, och kan man inte stöta och gröta och blöta alla frågor, då blir det oärligt. Och sen är vi här där vi är idag. Rätt ner i förfallet bara.
Ja, Katarina Janouch är ett bra exempel på en sån här falsk nationalist, alltså som absolut inte nationalist, men låtsas vara nationalist, men ja, möjligtvis nationalistisk jude då, för att hon bryr sig inte i svenska.
Gatekeeper, eller är det inte det man brukar kalla dem?
Ja, alltså man skulle till och med kunna misstänka att alltså en sån som hon skulle kunna vara en Mossad-agent. Mm. Utan problem. Men jag vet inte om hon är så pass slipad, det har jag ingen aning om. Men i alla fall så är det där är destruktivt och vi ska inte släppa in såna. Vi ska inte låta dem styra hur nationella ska tänka i vårt land. Det är jätteviktigt. Och den här videon handlade i princip om det. Om jag ska säga något dåligt om den här videon så tycker jag dels så sa de ju att Alternativ för Sverige var det enda partiet som kritiserade sionismen.
Ja, exakt.
Och det reagerade ju jag på då, för det har ju vi gjort sen vi bildades 97 och har hållit en sån linje hela tiden och som dessutom har varit mer kontroversiell än vad de har gjort. Så att det är ju liksom inte så att det är det enda partiet. Men nu kan de ha glömt det då och sådär, så att det får man ju förlåta. Eller så vill de göra reklam för Alternativ för Sverige och det kan man också förlåta. Men då ska man egentligen inte säga att det finns bara ett parti, för det gör det inte. Så det retade jag mig lite på och det är av egen intresse. Och sen så var det även så att det var ju Torbjörn Englasjö som blev intervjuad av Tobbe Svensson, heter han va? Eller? Nej, heter han Tobbe Englasjö eller vad heter han?
Tor Englasjö heter han va?
Nej, det är väl hans son Tor Englasjö.
Nej, han heter Torbjörn, sonen, och pappan heter väl Tor.
Man kallas för Tobbe. Ja, strunt samma. Det spelar ingen roll. I alla fall så fick han frågan om han kunde nämna några namnge lite riktiga nationalister. Och då angav då ett gäng personer då, men det var exakt ingen från motståndsrörelsen. Och det retar jag mig lite också på. Och det är också av såklart. Ja, och där kan man ju tänka sig att han pratar om de människor han har runt sig. Och då kanske han inte tänker på oss då, men... Men det är lite så här otacksamt när man... Vi har folk som får lida ganska hårt för våra åsikter och på olika sätt blir trakasserade. Och alla vi har egentligen, i och med att hela organisationen är terrorklassad av USA, så har vi alla lider ju alla lite under det här oket. Och då kanske man inte ska behandla... De ska inte vara med och sparka på det, utan då borde de i alla fall nämna någon av oss. Så det störde mig på också. Men det var bara de där två små sakerna. Annars tycker jag att det var jättebra video. Och jag rekommenderar den att folk ska lyssna på den också eller se den.
Jo, precis. Det är ju sådana små saker man alltid stör sig på. Det är någon som kommenterar här i live-chatten också att det är lite småfyllt att Kasse Strand säger att de är det enda partiet i Sverige som är emot sionism och sånt där. Men det är ju förståeligt på ett sätt, även om det är lite oärligt. För att de vill inte sammankopplas och förlora det rörelseutrymmet som existerar för dem just nu.
Nej.
För det ska vi ju veta allihop, att rörelseutrymmet för alla nationella krymper. För alla fristående medier. Alltså det finns väl nästan snart ingen fristående media som kan ha ett normalt bankkonto.
Nej.
Frihetsnytt har väl haft sina problem nu ganska nyligen. Och allt vad de andra grupperna heter liksom.
Mm.
Och det är så det börjar. Man börjar med att stänga ner bankkonton, stryper den rörelsefriheten. Och sen börjar man att inskränka allting annat bara.
Ja, och jag vet inte om ni har sett det, men det finns ju... det har lagts ut lite om det att ett internt Nordea-dokument har kommenterats på nätet av de har liksom visselblåst och berättat om det. Och där var det ju så att när de ska få en ny kund, då hade de som direktiv att titta på vad personen följer för alternativmedier. Och följer de för mycket alternativmedier och så, då skulle man inte acceptera dem som kund. Och så skulle man även titta efter vissa sifferkombinationer i mejladresser och annat. Och där nämndes 14 och 88 och sånt där. Så att det är så här rent att försöka trakassera nationellt sinnade eller då alternativmediasinnade personer.
Mm.
Och det där har ju vi varnat för jättelänge. Vi är ju verkligen kanariefågeln som trillar av pinn när det kommer gas. Vi har liksom länge sagt att det här kommer drabba alla dissidenter om vi inte sätter stopp för det.
Ja, men verkligen. Vi är de som går först och får ta smällen först. Så att de borde ju lyssna på det som händer liksom.
Ja, folk borde vakna nu. Jag säger, när jag håller föredrag i det här ämnet, vilket jag gärna gör, och pratar banker och banktrakasserier och annat. Och det är någonting som jag vill säga till lyssnarna här. Om jag babblar för mycket bank så får ni säga till att det räcker. bara ett jättekonkret tips. Håll inte på att swisha. Små swisha inte grejer. Små swisha inte om betala soppa pengar och skicka pengar hit och dit till varandra och sånt där. För det är, de använder det. Det nationella får konton nedstängda, helt plötsligt krav på skatta för massa pengar. De har, kan vara vanliga utlägg och sånt de har gjort utan att tjäna någonting på dem. Plötsligt ska de beskattas och sådär. Så att var försiktiga.
Ja, alltså... Ja, och jag kan säga att Swedbank, ni är äckliga. Jag hatar er.
Ska du läsa upp alla banker?
Nej, men bara shoutout sådär. Nej, en kamrat stod ju som swish-mottagare för Nordfront. Man swishade för att stödja Nordisk Radio. Och då började Swedbank direkt att bråka liksom.
Mm.
Och fråga varför man har swishat och sånt där. Och jag bara, man vart avstängd från swish bara. Och så, fuck you då. Och så orkade man inte bry sig om det där. Så gick det ett par dagar och sen kom det för frågan varför man har fört över pengar till en viss bank och varför man har tagit ut, fan rörde det sig om, max 6 000 i kontanter på en 12 månaders period typ.
Ja.
Och så sket jag att svara på det där, så gick det väl 2 veckor eller vad det är man har på sig att svara. Och så skickade de det. Nej, då vart jag, så vart jag avstängd. Ditt kort är låst, fick jag notis. Jaha, vad fan är det nu då? Och så har de skickat samma frågor igen. Då ringde jag upp dem och frågade. Men ni ska väl skita, jag har tagit ut kontanter för jag vill ha det. Jag har gjort, fört det över för att det är till mitt andra bankkonto. Liksom. Ja, men det är bra. Då får du fylla i det och så handlägger vi och så kanske vi öppnar upp det då.
Mm.
Och då frågade jag om jag kunde göra vanliga överföringar, vilket var möjligt. Då gjorde jag det och så sa då kan ni dra åt helvete sen. Ja, okej. Och sen var det tyst. Och sen gick det väl typ en månad och så helt plötsligt så låste de upp mitt kort. Och skickade samma frågor igen. Det här var ju innan Almedalsveckan till och med. Och så bara låste de upp det och skickade samma frågor igen. Jag har fortfarande inte svarat. Jag tänker inte prata med dem.
Nej.
Och ingenting mer har hänt sedan dess. Det är så uppenbarligen var det inte så jävla viktigt att veta varför jag tagit ut kontanter.
Nej. Och vad...
Men de är ju inte kloka.
Nej, men det är ju så absurt alltså.
Ja, de gjorde ju samma sak för mig. De hade massa dumma frågor om varför jag hade fört över pengar till min fru. Varför jag hade tagit ut 6 000 i kontanter på ett helt år. Och så fick jag ett sånt meddelande. Hej, nu stänger vi av ditt bankkonto om 14 dagar, bara så du vet. Så överklagade jag och vann. Men blev så arg så jag bytte bank då. Så jag avslutade mitt personkonto. Då visade sig att jag hade ett sparkonto kvar. Sen får jag nya papper där det står ett år senare. Där det står att, ja men du vet vad, nu kommer vi stänga av ditt konto. För att svara på våra frågor. Jag tänkte, vilka jävla frågor. Så ringer du det och frågar. Ja men du har fått dem på dina meddelanden. Ja, vart då någonstans? Jag kan ju inte logga in. Jag har ju inget personkonto. Jag har ju inget konto. Vart ska jag se de meddelandena? Nej, det är förstås. Ja, fuck you då.
Ja. Nej, men det är helt makalöst. Alltså, och det värsta är med det här, det är att de får bete sig hur som helst. De kan ju, man, som vanlig person har man ingenting att säga till dem. Mot de här bankerna.
Nej. Och för det finns ju ingen sant svensk bank. Det finns ingen bank som inte är ett företag i grund och botten. Och de bryr sig bara om det.
Ja. Jo, och sen så, alltså den vanliga spararen, de gör inga stora pengar på en människa. De håller på med så mycket fula affärer som de tjänar jättepengar på. Så att en människas sparande eller lönekonto, det struntar de egentligen i.
Mm.
Och jag har upprepat det här förr, men jag vet inte. Jag har i alla fall levt i en tid då det var så här, välkommen in till vår bank. Om du tecknar konto får du en spargris.
Och så ja, jag hade liksom en sån spargris som barn.
Ja. Jo, men man kom in där och sa välkommen till ny bank. Här får du en bankbok och en liten spargris. Och det var liksom så här nästan lite högtidligt. Nu är det, alltså en av de sista besöken jag gjorde på en bank när jag blev helt utslängd från alla banker. Det var till Swedbank i Borlänge. Och det banne med en underrättelsecentral. Du går alltså in i en dörr och går fram till en disk. Och där frågar en kvinna, hej, vad har du för ärende här? Ja, jag skulle vilja höja min swish-gräns eller vad jag skulle göra. Ja, bra. Då kan du ta en nummerlapp där. Då fick man ta en nummerlapp. Och så fick man vänta.
Ja, helt sjukt.
Ja, det var verkligen inte något vänligt med liksom bemötande, utan, och det var så, nej, det var otroligt stor skillnad. Så att de har gått från att vara ett serviceföretag till att vara en någon nästan underrättelseinstitution, och de börjar alltså lägga sig i vad vi ska göra av våra pengar.
Och ännu värre är ju att för att göra någonting idag så krävs en liten äcklig app som heter BankID.
Ja, det också.
Bankerna äger BankID, och för att ha ett BankID måste du ha en bank. Och har du inte BankID kan du inte legitimera dig mot posten eller gud vet vad liksom.
Nej.
Och det blir extremt låst i dagens samhälle utan ett BankID. Nu ska det komma ett nytt nationellt ID, kan vi säga, som polisen tar fram då. Men då är det i december, ja. Men istället är det då polisen som har den här kollen på vart du legitimerar dig konstant digitalt.
Ja. Nej, men det är helt galet, och jag lider ju under det där. Jag har ju inte BankID heller då, eftersom de slängde ut mig därifrån också. Men det finns ju såna här, Postnord har ju såna här postboxar där man hämtar ut posten själv. Såna här, vad kallas det? Romsk kalender.
Det här får du förklara.
Ja, men det är som en adventskalender, det är bara öppna lucka med kofot varje dag.
Ja, precis, ja, en sån ligger i, ja, postbox.
Ja, alltså. Men ni vet vad jag menar. Jag kan inte, man måste ha BankID för att öppna en sån.
Ja. Beroende på om man handlar så måste du ha det på vad de nu heter, de jävla locken som finns överallt på ICA och sånt där liksom.
Ja, och får jag post till en sån, då kan jag inte få ut mitt paket.
Nej, det är fan skandal.
Då har du fel verktyg med det.
Jag ska...
Alltså, alltså om du bara har en skruvmejs eller bilen så kan du bara hojta till en lokal i Tjackisen eller någonting och säga att det ligger amfetamin där inne och kasta en skruvmejs.
Ja,
så ska du se att ringa, han kommer in
man
där.
Man får ringa någon rumän och fråga. Har ni Christian Peterssons nummer?
Ja, jag tror det går snabbare att bara ta en Tjackis med en skruvmejs. De är fan driftiga.
Ja, bra idé.
Men... Och tala om någonting helt annat, bara så här taget ur luften, så har jag faktiskt ett kort, roligt litet ljudklipp vi kan spela upp. Med dig, Per, bland annat.
Asså?
Ja. Håll i hatten. Här kommer det.
Är det där massmördare Alice? Det kan det inte vara. Är det Alice Teodorescu? Är det där Alice? Ja, det är det ju. Vet ni att hon kallas massmördare Alice?
Så. Va? Kan ni lämna?
Ja.
Ja.
Okej. Jobbar ni för Mossad? Ja, jag bara frågar. Jobbar ni för Mossad? Jag går. Det är Teodorescu.
Vi hörde knappt.
Jaha, var det så dåligt? Ja, men det är lite låg volym på det. Det är i alla fall du som konfronterar Alice Teodorescu i Almedalen.
Jaha.
Mm.
Vad roligt.
Jag kan kasta ut i kanalen.
Ja, det var ganska...
Är det massmördare Alice? Ja, vet ni att de kallas massmördare Alice?
Alltså, de där vakterna, det var inte långt ifrån att man fick en smäll faktiskt.
Nej, jobbar ni för Mossad? Nej, du ska gå. Jobbar ni för Mossad, eller?
Ja, de såg inte ut att leka.
Nej.
Alltså, det var inte några vanliga Securitas med som man käkar för mycket munkar, utan det där var ju... De såg elaka ut faktiskt. Så.
Ja, det var inte direkt Säpo.
Nej, det var det inte. Jag tror inte det i alla fall. Men, ja, vad vet jag. Men däremot kan jag säga att Alice Teodorescu tycker jag är en jätteläskig människa. Mm. Det finns ju människor som tror att hon är lite nationell också.
Jag förstår inte det.
Nej, det går inte att förstå. För att hon är inte det. Men... Alltså varenda klipp hon sänder ut är ju att hylla Israel till max, alltså. Riktig fanatiker.
Ja, hon ser extremt lurig ut bara.
Ja, jag har inte ens hört det där klippet.
Nej, jag delar ut det i fristående.
Du var ju där när han spelade in antagligen.
Jo, det var jag ju. Antagligen.
Ja, men vi kan göra, annars kan vi göra så här. Vi gör ett... Där. Och så kan man ju köra 200 på kan man inte det? 125 kan man spela upp det till. Se om ni hör den nu då.
Är det där massmördare Alice? Det kan det inte vara.
Väldigt tyst fortfarande.
Är det Alice Teodorescu? Är det där? Ja, det är det ju. Vet ni?
Är det väldigt tyst ändå eller?
Mm. Ja, man hörde precis.
Ja.
Då kallas massmördare Alice.
Så. Kan vi lämna?
Ja, ja.
Ja, jättebra.
Ja. Okej.
Okay. Yes.
Ja. Jobbar ni för Mossad? Yes. Ja, jag bara frågar. Jobbar ni för Mossad? Jag går. Det är Teodorescu.
Jag går. Det är Teodorescu. Jag tycker den är rätt kul faktiskt.
Ja, alltså, hon ser ju läskig ut också. Hon tittar på mig med hatisk blick dessutom.
Ja, väldigt suspekt människa.
Det är det. Väldigt suspekt faktiskt. Mm.
Men en annan bra människa, vi kan ju halka in på det då. Justin Barrett från Clanearn var ju och talade på Nordendagarna. Och höll
jag minns essensen i hans tal i alla fall.
Exakt, den följer ju med. För att han pratar ju mycket om det genetiska arvet då och hur vikten utav det. Han nämner bland annat att men jag har 8 barn, 5 söner och eller vad det nu är. Och att även om vi skulle skjuta honom där i rummet så kommer han att leva vidare genom något av sina barn. Oavsett om det är hans son eller den andra sonen eller dottern eller vad det är. Så kommer han att leva vidare. Och det är det viktigaste vi kan göra. Och han refererar ibland till de 14 orden då. Vi måste säkra existensen för vår ras och framtid för våra vita barn. Det var essensen i det hela. Och han pratar mycket om det här med konservatismen, korsenationalismen och allt det där. Och att to hell with the middle ground, vrålar han ju mitt i.
Mm.
För att den där medelvägen, den leder ingen vart.
Nej, och just att man behöver inte skämmas att man är NS.
Nej, exakt.
Det är bättre att bara vara öppen med det. Och det tycker jag han gör bra.
Ja, verkligen. Ja, han är en trevlig karl. Det andra gången jag träffar honom. Väldigt bra att prata med. Väldigt intressant.
Ja, det är han. Han är intressant.
Så för den som inte har sett det så finns ju den på Motståndsrörelsens hemsida i en artikel där och på Peertube.
Ja, vad företräder han för organisation?
Clanearn.
Mm. Vad är det för några?
Det är en irländsk nationalsocialistisk organisation då. Och det är väl mest... De har inte fått den fullvärdiga partistämpeln ännu. Men de är ju ute och gör mycket aktivt. De är ju mer gatuaktiv rörelse.
Ja.
Jag har bland annat hans bok här hemma. Den har rätt många år på nacken nu. Och lite av deras propaganda och sånt där.
Men han var väl partiledare för
partiledare för National Party eller vad de hette. Men blev bortkuppad och grejer. Och det har ju gått åt helvete för National Party efter det.
Mm.
För att det var ju så här typ smygsionister som höll på och lekte runt.
Ja.
Men Justin Barrett är ju väldigt trogen till vad han faktiskt tror på.
Ja. Jo. Nej, han tål att lyssnas på.
Ja, det är en lite längre video. Jag tror den är närmare 27 minuter eller någonting. Det är väl video kanske. Jag minns inte exakt, men den är väl värd att lyssna på. Mycket tänkvärt och just det här med att lämna det genetiska arvet, vikten av det. Att inte vänta på sitt askungenbröllop eller vad man säger, utan...
Nej, jag tänkte nästan att man borde mäta lite grann en sån mätning i motståndsrörelsen efter folk hade hört det talet, så kanske blir en babyboom.
Ja, vad blir det? När var vi där? Juli?
Ja...
Plus 9 månader då.
Ja visst.
Ja, vi får se.
Det hade varit något. Ja, och jag är faktiskt jag är barnsligt förtjust i att våra personer som är med oss när de bildar familj och får, när det föds nya barn. Jag blir jätteglad av det. Så att,
alltså barn är fantastiska på alla sätt och vis.
Ja, och sen när man vet att det känns varje gång det kommer ett nytt vitt barn så tänker man att ha, oddsen förbättrats lite för oss. Så ja, tänker jag varje gång.
Alltså det är någonting fantastiskt med
banan. Det är det. Det ska man inte glömma. Man och är inte lite på ett centerpartistiskt sätt.
Nej, exakt. Sätt. Utan man är mer av en lekfarbror rakt igen. Ja. Kusin, barn och syskonbarn och sånt där. Jag tycker det bara är helt fantastiskt. Det är fascinerande.
Jo, nej, men alltså det är ju en viktig sak för motståndsrörelsen överlag också. Det är att vi är ju familjevänliga. Det vore helt sjukt om vi skulle vara så här barn- och kvinnofientliga. Alltså, utan det är ju tvärtom. Helt tvärtom.
Sen kan vi nämna i förbifarten då att vi har fått tips om att om det är någon som inte vet vad de ska hitta på i helgen så kan man sätta sig på en båt eller ett flyg över till Helsingfors. För på lördag, nu den 5 september klockan 14.00 kommer Sinemustalike att hålla en demonstration för återvandring i Helsingfors.
Mm-hmm.
Och Tuka Curry har man ju mött och pratat med någon gång också. Väldigt trevlig herre.
Det är han.
Så vet ni inte vad ni ska göra i helgen? Kanske bor i närheten av Stockholm eller vart färgerna nu går. Ja, sväng över dit då. Gå på finnarnas demonstrationer. De brukar ju ha rätt mäktiga demonstrationer tycker jag.
Ja.
Ja, mycket folk.
Ja, verkligen. Och rödingar håller på och försöker samla någon motdemonstration där. Men det brukar ju gå så där för dem.
Ja, och min erfarenhet är att deras poliser är lite bättre också faktiskt. Det är lite mer riktiga poliser.
Mm. Vi får se hur länge det varar. De ligger ju lite efter oss i den mångkulturella utvecklingen, även om det har blivit väldigt dåligt i Finland, vad man fått höra bara på kort tid. Liksom.
Ja, det är sant. Det är väl bara sagt att försämringen har gått lite mer långsamt där kanske.
Ja, exakt.
Jag tänkte att det inte är så mycket inkvoterade liksom. Ja,
nej, det är väl det som gör att deras polis kanske inte är så fullt så dålig på många.
Nej, jag var med en gång på en demonstration i Finland. Där sa ju polisen till oss då, för att rödingarna kastar massa grejer och sådär. Och sa, ta det lugnt nu när ni går förbi här. Och kastar de något på er, ni får ju såklart kasta tillbaks det. Men liksom gör inte så mycket mer.
Baserat.
Ja, men tänkte om svenska polisen skulle säga sånt. Ni får ju kasta tillbaka det liksom. Men,
ja, men alltså lite tillbaka kaka måste ju vara tillåtet.
Det kaosar liksom, ja.
I ett sunt samhälle är det ju tillåtet med lite tillbaka kaka.
Ja, ja, alltså det är alldeles för lite sånt. Det borde ju vara lite tillåtet ha lite gruff i alla fall.
Ja, men det är så här, om någon är odräglig ute på krogen eller någonting och slänger en axel igen, ja, men då får man ju klippa till. Så är det.
Alltså, ja.
Man måste ju
mänskliga
få...
Mänskliga rättigheter att få slåss ibland.
Ja, men jag tycker fan, det borde ju stå med i FNs konvention eller någonting.
Jo, och sen kan man tycka att man kanske ska ha en sån attityd att ja, visst, jag var lite full och jag dummade mig, jag fick en smäll och jag gav en smäll, men... Udda kan väl vara jämnt liksom. Vi kan ta en öl nästa gång. Det behöver inte
exakt
bli så här.
Det behöver inte.
Du ska anmäla dig, du ska anmäla mig. Vi ska ha skadestånd av varandra. Anlita dyra advokater och hålla på och tramsa runt. Det är helt onödigt oftast.
Nej, ta det på hakan, ta det som en man och bit ihop. Acceptera ett nederlag och gå stärkt ur det. Nu har vi hållit igång i en timme och 20 minuter och vi har väl pratat av det mesta egentligen.
Ja,
om du har något annat du vill dividera.
Nej, nu var det här ganska så här kort pilotavsnitt och det kommer vara ungefär så här kort våra avsnitt, eller hur? Mm.
Ja, runt timmen satsar vi väl på, sen när någon mer så kör vi lite längre.
Jag vill bara säga det till våra lyssnare, jag tar gärna emot tips, alltså till exempel då att den här firman har gjort det och det, någon borde ställa dem till svars, eller den här myndigheten har gjort det här sjuka, de har liksom gay pride-flaggor på. Ja, jag vet inte. Men att man liksom kommer med lite tips så vi kan ringa och konfrontera dem. För vi tar gärna med sådana samtal i det här programmet.
Jo, nej men absolut. Sånt kan vi ju spela upp om det är tillräckligt intressant. Skicka gärna lite tidskoder om det är så att det är väldigt långa samtal och sånt där så vi kan skumma ut vad som är intressant.
Ja, jag tänkte mer även tips. Alltså
ja, att du kan ringa upp.
Tips till oss. Ja, eller någon av oss ringer upp och liksom, ja, ställer dem till svars och lite sånt. Så.
Lite Hassan i P3 här då.
Ja, typ så.
Hört att ni vill anställa 10 000 tyska bögar.
Ja.
Ja, det kan komma 10, det kan komma 100 000. 100 000!
Det här ska få
ja, det var ju fan till och med mer än vad han trodde.
Ja.
Nej, men den här podcasten kommer handla mycket om våran organisation Nordiska motståndsrörelsen som sagt, men även saker som kretsar runt i den nationella sfären. Vi ses väl om 2 veckor igen. Och
ja,
det blir efter
händer
valet.
Det något exceptionellt så kanske vi kör bara en veckas paus, jag vet inte.
Nej, exakt. Om det inte dyker upp någonting då under veckan som kommer eller helgen.
Ja, alltså jag skulle gärna vilja se Weidland prata om sin boomer-vlogg faktiskt när den väl har släppts.
Det kanske vi skulle kunna göra. Vi gör så att vi meddelar hur det ligger till. Att vi kanske, vi lovar ingenting, sänder någonting kort, lite kortare nästa torsdag med Weidland i sånt fall då, precis innan valet.
Jag smålovar.
Kallar det också då vlogg om boomer istället för boomer-vlogg.
Ja, ja, det är ganska viktigt. Det, och...
Jag ska kalla det boomer-vlogg.
Hej, Weidland, du är här för att prata om din boomer-vlogg.
Ja, visst.
Nej, men vi kanske kan försöka övertala han till en liten sån grej. Bara en kort, alltså vi kan bara köra en halvtimme eller någonting om precis inför valhelgen där.
Ja.
Med lite tur.
Ja, varför inte? Sen vill jag bara säga så här. Det här är en viktig sak som jag vill ta i poddformat. Det är, jag hör ofta så här att ja, men den där killen är bra, han är NS, han är precis som oss. Okej, sitter han och NS i sin kammare då? Eller alltså, sitter han hemma och bara tänker att vi är bra? Eller, för att i NS, alltså i nationalsocialism, ingår faktiskt att man måste kämpa för nationalsocialism. Annars är man det inte. Förstår ni?
Exakt. Det finns ju ett väldigt bra citat av en herre som levde för ganska många år sedan i en bok han skrev att den som inte är villig att kämpa i detta liv av evig kamp är inte heller värdig att leva.
Nej, visst. Mycket bra.
Någonting i den andemeningen parafraserat. Och det ligger extremt mycket i det. Man kan inte lägga sig ner på rygg och dö bara. Då är man en liten lort.
Nej, men just det här att man kan inte luta sig tillbaka och säga jag håller med i allt. Nej, men det gör du inte, för att en viktig del är faktiskt kamp. Och är du inte för att göra något för att få igenom ett NS-samhälle, då är du inte NS. Då har du tappat den viktiga parametern kamp. Och då kan, det är ungefär som att jag säger så här, jag är jätteintresserad av fjällvandring. Ja, är du ute och går? Nej,
jag ligger hemma och fjällvandrar på YouTube.
Jag sitter och tittar på YouTube-filmer när folk fjällvandrar. Ja, men vad fan, då är du intresserad av film. Nej, det är fjällvandrare, för jag är intresserad av fjällvandring. Det är lika dumt. Alltså missar du parametern kamp, då är du inte NS.
Nej, alltså så här, man måste kunna se sig själv i spegeln i slutet av dagen. Och på din dödsbädd, vem vill du vara? Vill du vara han som ligger och bara... Jag borde ha gjort mer för mina efterkommande. Eller vill det vara han som säger jag gjorde vad jag kunde?
Jo, och jag ska bara säga en sak till. När jag säger kamp, då menar inte jag att alla ska ut på gator och torg och dela flygblad eller slåss eller någonting sånt. Alltså, men alla kan göra någonting. Stick man ut kan, hakan lite. Gör någonting för organisationen. Gör någonting för att skapa ett bättre samhälle. Det räcker för mig, men att bara inte göra något och så säga att man är NS, det är en felaktigt.
Precis.
Det är felaktigt. Man är
ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Man kan podda, man kan dela flygblad, man kan designa saker, man kan driva servrar, man kan.
Ja. Nu råkar jag se här på vår Telegram-kanal att Fredrik Weidland hoppar in och säger, jag pratar gärna boomers, boka in mig.
Exakt, så vi säger nästa torsdag klockan 20:00.
Det här är ett kontrakt. Han skrev ju det här helt öppet också. Så
nej, det där var i våran signalgrupp.
Jaha, var det det?
Jajamän.
Jaha,
men jag har ju sett det här svart på vitt.
Undrar vem som är boomer. Exakt. Jag kollar på fel grupp. Det ser ju för fan lika ut ju. Jag kollar en intern grupp. Ja, dåligt. Ja.
Boomers nästa vecka med Fredrik Weidland. Till dess så säger vi väl på återhörande och ett litet
Harriet.
Ja, härligt och tillbaks. Ha det bra.
Även om vi fler än de som står här idag har ett stöd som många av er inte skulle tro är sant. Men ja, det är så. Och det beror på att du inte har anslutit dig till vår kamp.
Det beror på att du inte har övergett partierna i riksdagen, utan fortsätter stödja lyssnande och lugnaktiga politiker som förrått och folk och land. Det beror på att du ännu inte kommit till insikt om att vi kommer inte få någon hjälp, för att vi måste hjälpa oss själva. För slutändan så handlar det inte om antal, utan det handlar om vilja, styrka och förmåga. Och dessa egenskaper finner du bara oss Nordiska Bondsrörelsen. För vi står fortfarande kvar. Vi kommer aldrig ge upp kampen för vårt folk. Vi kommer att organisera en kraft som blir tillräckligt stark för att göra upp med packet som styr och befria vårt land. Krossa mångkulturen! Befria vårt folk!